Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Avsnitt 289 av Vi Bilägares podcast är en specialare om husbilar och husvagnar. Vi berättar allt du behöver veta om dessa boenden på jul och ger dig praktiska tips inför campingsemestern. Varmt välkommen du som lyssnar till detta specialavsnitt av Vi Bilägares podcast. Jag heter Maria Dahlin och idag har jag fint sällskap här i studion av mina kollegor från vår systertidning Husbil och Husvagn. Välkommen Jimmy Öbo.
Tack så mycket.
Och varmt välkommen också Anki Sydegård.
Tack så mycket.
Är det bra med er?
Det är jättebra, det är det. Vi ska precis skicka ut nummer 8 så att, av vår tidning, så att nu känns det lite lugnt och skönt så här.
Ja,
mitt i sommar.
Precis, efteråt där. Vad kan man läsa om i nummer 8 då, av tidningen?
Bland annat så, det här ska ju handla lite om nybörjartips och sånt där. Så att vi har ju ett supertest på Sunlight T68 Adventure Edition som den heter. Det är alltså en halvintegrerad husbil som faller många nybörjare i smaken. Och många hyrföretag har en just Sunlight också. Så att det är spännande. Våra supertester är ju ganska omfattande. Det är så här 10-11 sidor och vi tar ut dem på bana och testkör dem och allt möjligt sånt där. Och testar ljudnivåer och allt möjligt. Så att,
Genomgående tester alltså.
Ja, väldigt.
Och vad kan vi mer förvänta oss av nummer 8?
Vi har en viktguide, allt om vikter lite sådär, och vågstationer. Det är ju viktigt att tänka på vikterna.
Ja, det ska vi återkomma till också senare i podden, vad man bör tänka på.
Och sen har vi ju förstås då västkusttips för den som ska till västkusten nu så här mitt i säsongen.
Ja, det är väl härligt. Solstänkta, vad heter det, stenar och skränande fiskmåsar. De flyger runt och tar ens glass. Det här innehållet i nummer 8 kommer ju även dyka upp på hemsidan husbilhusvagn.se. Där ni även kan läsa senaste nyheterna, eller hur, Anki?
Yes, vi uppdaterar den varje dag och många av de här sakerna som är i tidningen har faktiskt redan gått på sajten. Så att vill man hänga med och få det senaste med samma, då är vår sajt ett bra ställe att gå in på.
Husbilhusvagn.se alltså. Och vi har även i den här podden tagit fram ett specialerbjudande för er som vill bli premiummedlemmar på Husbil och Husvagn och ta del av allt digitalt material, alla tester, resereportage, allt du kan tänka dig. I så fall, om du är intresserad, så går du in på husbilhusvagn.se/poddsommar. Så kan du läsa om erbjudandet där. Bara för er som lyssnar på podden alltså. Ja, nu ska vi gå in på det här avsnittet. Det är ju liksom riktat lite grann till er som är nybörjare på det här med husbil, husvagn och att campa och kanske ska ge er ut för första gången och undra lite hur ni ska bete er och vad ni ska tänka på. Och det har ju blivit allt mer populärt det här med att köpa eller äga eller hyra husbil och husvagn, eller hur Anki?
Ja, det har jag. Tog faktiskt fram lite siffror här. Det pratas ju mycket om det här, men det är ju själva verket en trend som har pågått i många, många år. Men jag tog fram just för husbilar nyregistreringssiffrorna för 2011 respektive för förra året. Och då ser man ju tydligt hur populariteten har ökat. 2011 nyregistrerades drygt 3000 husbilar. 3019 för att vara exakt. Och förra året, 2021, hade den siffran stigit till 5066. Så det har ju skett en rejäl uppgång och det är ju lite en pandemieffekt också.
Mm. Vad beror det på då? Pandemieffekt, hur tänker du då?
Ja, vi fick ju inte resa, vi fick ju inte trängas. Och ett jättebra sätt att resa utan att trängas är ju att sitta 2 och 2 eller 4 och 4 i en husbil förstås. Och så har du möjlighet att resa inom Sveriges gränser. Du behöver inte åka utomlands för att alla de här krångliga reglerna som fanns för hur man fick resa. Kunde du hålla dig inom landets gränser och upptäcka jättemycket nya härliga ställen i Sverige.
Så campingar och ställplatser fylls av både rutinerade personer och de som kanske är lite nyare på det här. Vilket ju är kul att det händer saker, eller hur?
Ja, men det är jätteroligt. Det kan ju uppstå gnissel ibland också. För det finns ju vissa outtalade regler för hur man ska bete sig.
Det gör det. Vi ska faktiskt gå in på dem lite senare i programmet. Ja, Jimmy, det finns ju olika typer av husbilar. Du pratade här i början om den här som var med i nummer 8. Det var en halvintegrerad.
Precis.
Och vad menas med det?
Då har du kvar förarhytten från biltillverkaren, transportbilstillverkaren är det då. Oftast Fiat Ducato. Och då är förarhytten intakt och sen är det en bodel bakpå så att säga. Det är halvintegrerat.
Mm.
Sen har du helintegrerat, det är mer som en buss att du har bodelstillverkaren om vi säger. Vi kan ta exempel Sunlight då har Sunlight byggt hela förarhytten också, alltså ett skal runt den.
Finns det plus och minus med de olika typerna, hel- och halvintegrerad?
Man skulle kunna säga att en halvintegrerad har ju kvar lite av det här personbilsmässiga känslan som kanske en nybörjare tycker är lite tryggare. Medan en helintegrerad har du bättre utsikt. Du ser väldigt bra genom stora fönster och är lite bredare i förarhytten också. Så att,
men det är också en helt annan upplevelse då att köra en sån husbil än att kanske
ja,
köra
en... helt annan kanske inte, men andra upplevelser, så är det.
Mm. Mm. Ja, och sen så finns det andra typer av husbilar också. Kan du berätta lite om plåtis till exempel, hör man ofta ett ord som kretsar runt här i husbilsammanhang. Vad är det?
Det är då en Fiat Ducato kan man säga, transportbil som är helt intakt förutom att man gör fönster och inreder själva transportbilskåpet då, så att säga. Så det är därför det kallas plåtis, den är ju av plåt runt om.
Just det.
Istället för plast. Så. De är ju ganska smidiga att köra och lättkörda. Lite trängre är väl nackdelen, men de har blivit superpopulära populärare på senare år. Och just nu i Europa så är det nästan upp i 50% av husbilsförsäljningen. Plåtisar.
Och sen så finns det ju van, pratar man också. Vanlife, vad är det för någonting?
Ja, vanlife är ju ganska närbesläktat med plåtisar. Mm. Men det är oftast man brukar prata om vanlife, då är det hembyggen. Att man bygger om en transportbil.
Just det, så att man gör den beboelig själv på egen hand.
Exakt, sätter in sängar och lite sånt där. Kanske registrerar om den då till personbil klass 2 som de oftast är.
Och om man nu är nybörjare på just husbilar och funderar på en, hur ska man tänka då beroende på vem man är, vilken typ passar bäst för olika personer?
Är du en familj, då är det ju smart att köpa någonting som är lite större. Så den absolut mest populära modellen hos handlare när man frågar runt, det är en halvintegrerad bil som är ungefär 7,5 meter lång. För då får du allt, du får ganska gott om utrymme, det finns ofta 4 sängplatser, har dusch, litet kök och samtidigt är den inte superstor. Plus att du får den här lite trygga körkänslan som Jimmy pratar om, att det inte känns så mycket som att plötsligt sitta i en gigantisk buss, utan mer som att köra en lite större bil. Är du däremot ute efter att vara ute mycket och köra jättemycket och du ska in i städer och du kanske vill upptäcka både vildmark och stadsmiljö, då är ju en plåtis jättesmart. För den är ju mycket enklare att parkera och göra sig av med, otroligt mycket smidigare i trafiken. Och om du inte har någonting emot att trängas så går det ju jättebra att fira i den också. Jag var i Frankrike och provkörde en plåtis i april. Och på campingplatserna där var det otroligt mycket plåtisar och även såna här små campingbilar. Och på morgonen när folk kom ut, jag blev helt förvånad. Det kunde ju komma ut hela familjer på 4 personer ur en pytteliten Mercedes Marco Polo. Och sen när de hade kommit ut, då kom det ut en hund också.
Ja.
Och alla såg glada ut.
Ja.
Ja, så att det är...
Man behöver inte alltid ha stort utrymme för att trivas. Det går Nej. Bra på liten yta.
Nej, precis. Det är ju väldigt personligt. De brukar säga det att köpa... husbil, det är lite som när du ska köpa hus. Att du går in i husbilen och så får du en känsla. Och det här är det som många går efter. Gillar jag det här? Trivs jag här? Får jag den här rätta hemkänslan? Och det är ju väl personligt, så det går egentligen inte att säga sådär att det här passar dig, men inte det här.
Mm. Så det är egentligen ett bra tips att gå ut själv och titta runt lite grann hos husbils- och husvagnsförsäljare helt enkelt och kika och känna efter när man kliver in om man får den där känslan.
Ja, men det måste man nästan göra, tror jag. Det finns så väldigt mycket och de små detaljerna kan göra stor skillnad.
Ja, hur det är upplagt och hur det är designat och inredning och allt sånt där. Alla är ju olika på det sättet, hur de har löst det med olika sätt och
ja,
saker.
Men du Jimmy till exempel, du brukar ju tycka att det är viktigt med sängarna eller bäddarna.
Ja, precis. Det är också en sån där grej man kan testa lite grann när man är hos en handlare. Att prova, lägg dig i sängen helt enkelt. Ta med familjen också.
Lägger allihop
ja,
i sängen.
Ja, precis. Ja, sover men, över? Nej.
Ja, nej, men det gör man ju i sängbutiker. Då måste man ju prova först. Absolut. Innan man köper en säng. Man måste ju testa hur det är. Och det är klart att ska man sova hela familjen i sängen, då måste man väl se till om man har utrymme allihopa.
Mm, precis. Så. Det finns ju då, vi har ju lite olika såna här sänglösningar som vi kallar dem tvärbädd och långbädd. Finns det ord som ofta förekommer i våra tidningar.
Mm. Och vad betyder det då?
Man kan säga långbädd är då längsbäddad kan man säga i bilens färdriktning. Och det gör att man sover oftast, de är ofta separata. Kanske med en mittdel som man kan sätta ihop dem. Och då, de har blivit populära i Sverige, väldigt populära.
Mm. Är det för att det är långa personer som tycker om dem? Jag tänker att de tvärbäddade, att de är lite kortare då eftersom de är på bredden istället.
Egentligen så är det inte jättestor skillnad på längden. Men det är ofta det här med en tvärbädd, att du måste kliva över din partner när du ska kanske på badrummet på natten. Den som ligger innerst i en tvärbädd måste då kliva över den yttre.
Okay.
Så att, och då är det bra att ha dem längsbäddade så du bara glider ner i mittgången liksom och går till toaletten. Så det är en grej som man kan tänka på. Samtidigt tar ju långbäddar mer plats av övrig bodel. Så att allting handlar ju om kompromisser när det gäller husbilar och husvagnar. Så att man får liksom tänka, ja, är det körning som är viktigast eller är det boendet? Eller är det...
Och sen har vi ju kök och toalett också. Vad kan man tänka på där? Vad det finns för olika lösningar?
Kök så har vi ju då, kan man ju tänka, vill man laga mycket mat i husbilen och ha ett stort kylskåp så är det bra. Men kanske många väljer att äta ute. Eller om man är bara två. Kanske man inte behöver så stort kylskåp. Man kanske inte behöver stoppa allt i kylen heller. Mm. Så att det är mycket sånt där som man kan tänka på också när man väljer kök då. Mm. Badrum, hur mycket ska man duscha? Jag tycker om att duscha i husbilar. Men en del gör ju aldrig det. Så att, men jag tycker, använd det som finns liksom fullt ut. Så då uppskattar man friheten mer med det här livet så att säga.
Nu har vi pratat mycket om husbilar också. Men det finns ju även husvagnar. Mm. Och... vad ska man tänka där? Husbil eller husvagn? Vad har vi för fördelar och nackdelar där? Ja, den uppenbara är ju att du drar din husvagn dit du ska och sen kan du lämna den där och åka vidare med bilen och göra små utflykter.
Precis. Och sen är ju en husvagn, den är ju ofta rymligare än en husbil. Du har ingen förardel som tar upp stort utrymme. Och sen, flesta svenska husvagnar är 2,5 meter breda, alltså fullbreda. Och det ger ganska mycket utrymme i mittgången också. Sen när du står på stödbenen, liksom vevat ner stödbenen på husvagnen, så blir det ganska stadigt golv. Och så. Eller känns stadig att bo i. Trevlig boendemiljö ska jag säga med en husvagn. Och ganska skönt att köra också i 80 km i timmen strax, ja, som långtradande ungefär, 85. Sådär.
Vad har vi för nackdelar då med en husvagn? Ja, det är ju just det där att man ska vara kanske lite proffsig på det här dragbiten. Att knixa in sig på en camping eller sådär och veta hur man gör. Och en husbil kan man ju mer, eller ja, beror ju såklart på storlek, men den kan man ju mer eller mindre köra in och så står den där. Och man behöver inte hålla på med stödben. Eller det kanske man gör med husbilar också.
Många har ju stödben på husbil också. Mm. Men om man säger en husvagn, att dra en husvagn, du sitter ju trots allt i din egen personbil då kanske, som du är van vid. Och man sitter rätt säkert också om man är en barnfamilj i en personbil jämfört med en husbil. Krocksäkert då.
Mm.
En annan fördel med husvagn kan ju också vara att oftast så stannar man på campingar. Om vi säger att man är en barnfamilj, så finns ju all service och lekparker och allting på campingplatsen. Så det är ett ganska skönt liv det också. Vad säger du, Anki?
Om camping med husvagn.
Mm.
Jag som aldrig har campat med husvagn.
Du är husbilsvan du. Du kör på det.
Ja, det är mer husbil. Jag är ju ny på husbil också.
Mm.
Jag tänker att för en barnfamilj är ju husvagn idealiskt.
Mm.
Det är ju väldigt mysigt också med husvagn. Och finns ju så otroligt smarta inredningslösningar idag som gör att det känns som ett litet hem, verkligen.
Och användarvänligt året runt också med husvagn. Det är många som har en liksom på en fin camping vid kusten på sommaren och kanske drar upp den till fjällmiljö på vintern. Och de har ofta bra värme i husvagnen också, så att det är på det viset. Man ska se det långsiktigt istället för en stuga kanske.
Men sen när du kör husbil, då har du ju fördelen också det här med att det finns ställplatser. Vad är ställplatser, för att förklara det lite snabbt, Anki?
Ja, men ställplatser föddes i Tyskland en gång i tiden. Därav namnet, det låter ju lite så här ställplats, tyskt. Och det är helt enkelt som uppställningsplatser för husbilar. De är ju lite större, du behöver ju lite mer plats än för en vanlig bil. Och då finns de här ställplatserna där du kan parkera och stå över natt med husbilen. Ofta med lite service, du kan ha el, du kan ha soptunnor. Oftast finns det ju också någon möjlighet att fylla på färskvatten. Och är det riktigt bra så är det ju nästan som en liten campingplats. Med servicebyggnad och möjlighet att tömma gråvatten och latrin. Så det är som små campingplatser för husbilar kanske man kan säga. Och det är väldigt olika. En del är det ju bara bokstavligen ett ställe där du kan stå, så inget mer. Och på andra finns full service.
Och sen är det ju inte alla ställplatser, men en del får man ju även komma in med en husvagn också.
Precis.
Och ni ger ju ut på Husbil och husvagn ställplatsguiden varje år. Och den har ni gett ut nu för 2022. Mm. Hur många ställen listas där? Väldigt många.
915 blev det i år.
Mm.
Och då är det inte bara ställplatser utan även mindre campingar.
Just det. Mm.
Men det finns, alltså det är oändligt. Det bara kommer mer och mer. Det är skithärligt.
De växer upp som svampar ur jorden.
Mm.
Ja, nej, men det är roligt att det finns alternativ och mycket ställen att upptäcka och vara på.
Ja, och grejen med ställplatser är ju också att i och med att de inte behöver vara så stora, så kan du ju upptäcka nya ställen i Sverige som du kanske inte skulle hitta om du bara går och åker till campingplatser. Campingplatser tar ju ändå en del plats. Här kan det ju vara någon gammal övergiven hamn någonstans där de har gjort 6 ställplatser. Och så får du möjlighet att stå där och det är jättevackert och du kan upptäcka någonting du aldrig skulle ha hittat annars.
Mm.
Och sitter nära kan det vara ibland också.
Ja, precis.
En fördel med ställplats kan ju också vara att många har en tung husbil. Det kan se tråkigt ut för den oinvigde med en hård parkeringsyta liksom på asfalt eller grus. Men många husbilister uppskattar det för att det blir liksom ett hårt underlag istället för gräs. Som man kanske sjunker ner i om det regnar och så. Just. Så att det finns sådana skillnader också. Medan en camping är ju så otroligt vacker med ofta strandnära och mer parkliknande ofta.
Och just att det blir det här kanske med aktiviteter för barn och den biten.
Precis. Bokningsbart och sådär.
Just det. Ja, det kan vi också prata om lite grann. Hur funkar det om man vill liksom planera sin rutt, vart man vill vara och så? Jag tycker om att vara ute i god tid och liksom försäkra mig om att det finns en plats när jag kommer fram och så. Men hur är det vanligt att man bara droppar in på camping eller ställplatser, eller hur ser det ut med bokningar, Anki?
Ja, på ställplats är det fortfarande så att väldigt många inte går att boka. Så det är det först till kvarn. Och är de populära, då gäller det att vara där vid den tiden då det är utcheckning så att säga. Och det kan bli riktiga köer, till exempel i, är det Askersund som är så otroligt populärt. Men fler och fler ställplatser går att boka. Och det finns en liten konflikt i husbils communityt, eller vad vi ska säga om detta. För en del tycker att det är ju häftiga är ju att kunna vara så här spontan. Att bara åka till ett ställe. Medan andra tycker som du och jag då, att det är rätt skönt ändå att veta att det finns en plats som väntar när man kommer fram.
Jag får lite känslan av det här när man bor på charterhotell, att folk går ut och lägger handdukar i solstolarna innan de äter frukost.
Ja. Ja, det är ju en sån här stor no-no att paxa ställplats, eller hur Jimmy?
Ja, det tycker jag nog. Man kan undvika.
Ja, men du hade ju sett den där gången, den här hemska paxningen.
Jag såg en gång en liten sån strid om en ställplats som blev ledig precis vid vattenbrynet med fin utsikt. Då var det en dam som gick ut och ställde sig på ställplatsen när den andra husbilen försvann, och samtidigt så var en annan husbil på väg mot den ställplatsen, så att det blev lite sådär, ja, gäller damen som står där eller gäller husbilen som är på väg dit?
Aha, hon paxade med sin kropp alltså, ja, platsen.
Drama!
Men, ja, verkligen.
Ja. Men det har ju blivit lite populärare nu med husbilar på senare år. Det syns på många platser sådär att det är mer liksom att man kanske vinner på att boka ibland. Jag är ganska dålig på att boka själv. Jag åker gärna spontant så, men och då måste jag nästan vara ute rätt tidigt faktiskt för att hinna fram. Och, ja, måste jag inte stå precis vid bästa platserna, men åtminstone få en plats så är det bra att vara ute i tid.
Kan man ringa och boka samma dag lite tidigare när man är på väg och sitter i husbilen eller bilen och drar husvagnen efter sig? Eller?
Och det där är så olika. Det beror ju lite på när du ska stå där naturligtvis. Populära helger, som midsommar till exempel, det kan ju vara fullbokat på populära ställplatser månader i förväg. Är det mitt i veckan så är det säkert inget problem att boka samma morgon eller ringa, som du säger. Många har ju också bokningssajter som du kan gå in på, och där ser du ju oftast om det är fullt eller inte. De är jättebra. Men senast, jag var ute här om helgen på ett ställe som heter Borghamnstrand. Och där var de som var mina grannar, de hade bokat samma morgon. Jag hade bokat då eftersom jag gillar att vara ute i god tid några dagar i förväg. Men där var det ju också kö för att komma in. Men det var fullbokat.
Ja, det blir en intressant sommar det här nu den 15 juli här också och senare. När de tyska turisterna kanske kommer också och se hur det ser ut på ställplatser och campingar.
Ja, för i år är det ju en mer normal sommar än vad det har varit de senaste 2 åren. Så att det blir kanske liksom full kapacitet igen på det mesta, trafik och turister.
Ja.
Hur är det med priser och sådär, vad man tar ut för priser? Jag vet att min svärmor var väldigt upprörd när hon ringde en camping som sa att när hon frågade om priser då här innan, och då sa de att ja, men har vi väldigt mycket om det är populärt, då kan vi höja priserna. Så vi vet inte riktigt vad det kommer kosta. Hur ska man tänka där?
Många campingplatser och även ställplatser har ju också säsongspriser. Det har väl de flesta i och för sig, va? Och när det just gäller ställplatser så är Sverige ganska dyrt. Det här är också en debatt bland husbilsägare. Många är upprörda över att det är så dyrt. I Tyskland är snittpriset för att stå på en natt på ställplats 11 euro. Det är det. Alltså motsvarande 120-30 kronor är det verkligen inte i Sverige. Det ligger mycket högre.
Men är det samma service? Det kan ju variera såklart. Men är ställplatserna i Sverige mer utbyggda än de i Tyskland?
Alltså det är väl både och. Men du får räkna med, vad tycker du är genomsnittspriset, Jimmy? Vi har ju ingen sån siffra, men
nej,
kan det vara?
Men man kan väl säga i Tyskland att det finns så pass väldigt många fler ställplatser och många av dem är såna här samhällsnära som kanske kommunen har satt upp, och då är det en parkeringsyta med tömning och fyllning, och el kan det vara också faktiskt. Så att de har ju jobbat med det här ganska länge och blivit så många, så att snittpriset kanske dras ner av mängden möjligen, jag vet inte, men det finns några dyra där också, men visst är det så, vi är dyrare i Sverige, så är det.
Mm. Min svärmor är också väldigt inne på det här med att använda gasol. Hon ska ju inte använda el när hon är på en och ute och kampar, och då är hon lite upprörd över att det har blivit på så många ställen nu att det är elplatser på de flesta ställen och att de är dyrare än utan el, och att hon inte vill behöva betala om hon ändå inte utnyttjar elen. Mm. Hur är det egentligen? Är det mer och mer elplatser på campingar och ställplatser också?
Ja, men man kan ofta välja bort el. Inte alltid, som hon säger. Det är sant. Så att, men
att man kan välja en elplats men ändå säga att jag kommer ändå inte använda den.
Mm, precis.
Alltså att elen står där utan att stoppa i sladden. Liksom.
Exakt, och så kanske det blir 50 kronor billigare eller något sånt där. Nu är det ju många som har solpaneler och bra litiumbatterier och sånt där, om vi ska gå in på teknik, som kanske inte behöver koppla in sig på el. Så att, och då kan det ju vara en bra valmöjlighet att spara några kronor där, för nu behövs ju sånt med bränslepriser och liknande. Mm. Viktigt att spara.
Jag tänkte att vi skulle gå in lite på det här att tänka på när det gäller vikt. Ni ser ju att det är många husbilar som är mindre, i mindre formatet, som är populära. Och det kan ju bero också mycket på körkort, vad man får köra.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Vad man får dra och sådär. Hur är det med vikter och laster och allt sånt där? Vad är det för regler som gäller?
Ja, då är det ju ganska viktigt att hålla reda på totalvikten, husbilens totalvikt, först och främst när du köper en husbil. Det kan vi ta då. 3,5 ton är ju då vanligast. Ett vanligt B-körkort. Och sen tjänstevikten, det är då den vikt utan last. Så att det man ska tänka på är att lastvikten räcker till de behov som ni har då, som ska ut med husbilen. Är man fyra personer så kanske det inte räcker med 300 kilo lastvikt eller 200 kilo eller vad det kan vara. Liksom. Så att det är ju viktigt att tänka på. Och man får lasta ganska snålt många gånger om man ska klara sig på en 3,5 tonare. Och kanske inte fylla vattentanken full när man är ute och kör.
Ja, just det, att man fyller den på plats istället.
Ja, åk gärna till en vågstation och kolla vikten. Det finns längs vägarna, vi har en lista i vårt nummer 8 som nu kom ut den här veckan.
Mm, på olika vågstationer.
Ja, runt om i Sverige, och det är gratis att köra in och så väger man den. Det står ofta kontrollplats, tror jag det står.
Ah, okay.
Längs vägarna.
Ja.
Där finns en våg.
Just det. Och det kostar alltså inget att kolla?
Nej, precis.
Bra tips att göra. Vad händer då om man skulle lasta för mycket?
Ja, om du då blir invinkad av polisen och de upptäcker det här, då är det mer än 10% övervikt. Då får du lasta ur helt enkelt. Då är det bara att välja, vad ska jag behålla? Är det de här ölflaken från Tyskland eller är det sällskapet? Någonting måste bort. Polisen får inte tillåta dig att fortsätta om det är så pass mycket övervikt.
Och man ser ju anledningen till det, det är ju inte bara för att de ska jäklas, utan det är ju, det blir otroliga skillnader i köregenskaperna när du har överlast i en husbil, och särskilt om du lastar den bak. Vi gör ju våra tester, så kör vi på en slalombana bland annat. Och har man då väldigt baktungt, då blir det en otrolig skillnad i köregenskaper. Så det är ju en säkerhetsfråga förstås.
Kan man få böter om man har lastat riktigt? Du sa Anke att man får lasta ur, men kan man få böter också?
Oh ja, det får du. Du får böter, och har du mer än 30% överlast så förlorar du körkortet.
Viktigt att tänka på alltså. Ja, någonting mer kring mått och sådär som kan vara bra också att komma ihåg.
Ja, många pratar ju om 6 meters gräns på plåtisar. Och anledningen till det är att runt 6 meter så blir det mer lättparkerat. Och exakt på 6 meter så är det en gräns när det gäller färge. Vad ska man säga, en högre taxa för färjor ofta.
Just det.
Och broar. Jag tror att Öresundsbron har också en 6 meters gräns där. Men sen färger har också en 2 meters höjdgräns, så att då klarar man sig inte oavsett. Men sådana mått finns ju också.
Och när man då lastar sin husbil eller husvagn, Jimmy, hur ska man tänka då?
Försök tänka att lasta så lågt och centralt som möjligt mellan hjulaxlarna. Inte bakom i garaget allting, så att den blir baktung och lätt fram. Det är inte så bra, eller tvärtom. Och sen att det finns ju överskåp i alla husvagnar och husbilar. Lasta bara lätta klädesplagg där uppe. Inte tunga böcker och sånt som kan åka ner i. Och sådär. Ja, det blir dels en hög tyngdpunkt, men sen är det också det att det kan flyga ut vid en olycka.
När man är ute och kör då, Jimmy, vad ska man tänka på då?
Ja, det logiska är ju då att ett ganska stort fordon. Håll till höger. Så att man, de som kör fortare kan ta sig förbi om du nu kör saktare. Och sen också det här med, som är en stor skillnad jämfört med personbil, det är ju att den tar större plats i korsningar och sånt där. Att man håller ut i kurvorna liksom. Så att man inte genar och drar med sig stolpar och annat. Åker över refuger eller vad det nu kan vara. Men sen också i högersväng med en husbil så har du ju en stor blind fläck på hela högersidan. Så det, jag skulle vilja att man håller koll liksom på höger sida om bilen när du närmar dig korsningen, så att du har fritt från cyklister och sånt där på vägen dit. Och sen ställa in backspeglarna. Du har en konvex del på de flesta där du kan se blinda fläcken, så ställ in den och vänj dig vid och titta i den innan du svänger höger och så. Så att högersvängarna är ganska känsliga just när det gäller sådana här fordon. Och ta gärna ut husbilen eller husvagnen på en stor öppen yta och öva lite själv utan press och så.
Vi pratade ju om vikt förut, att kunna väga på de här vågstationerna, heter det där? Mätstationerna kanske?
Vågstationerna,
ja. Det kan väl vara också en bra idé att kolla över lufttryck i däcken?
Jättebra tips. Mycket viktigt. Och det ska ju inte vara för lågt eller för högt som vanligt. Så att det är jätteviktigt. Och kolla även om du har köpt en begagnad husbil så att det inte är gamla däck. Och på många campingfordon så brukar vi rekommendera som kallas CP-däck. Och det är campingdäck då, med lite hårdare sidor. Som gör att de inte... För en husbil är mycket tyngre än vad en transportbil är i normalfallet. Transportbil går med några tomma paket i stan liksom. Medan en husbil är oftast fulllastad kan man säga. Och då är det bra att däcken är väldigt stabila. Och inte för gamla framförallt.
Anki, vad är din erfarenhet av det här?
Jag är ju väldigt ny med på att köra husbil. Så jag kan ju säga att det här med att ta ut svängarna är viktigt. Jag korsade lite trottoarkanter när jag var ute med redaktionens plåtis här om helgen. Och var lite väl nära en del buskar också. Så att det är ett bra råd.
Ta ut svängen. Mm. Särskilt högersvängen.
Just det, det här med buskar är också intressant. För att husbilar har ganska, och husvagnar, ganska känsliga fönster. Som repas jättelätt. Så att håll ut från buskar och glöm inte att husbilen är hög även bak. Liksom.
Just det. Kan också vara en bra idé när man väl har svängt in på ställplatsen eller campingen. Att akta buskar och träd och andra vassa saker som kan repa kanske.
Man kan glömma bort det att man måste kolla träden så att de inte är för låga. Det är ju lätt att köra in taket.
Ja, Anki, när vi väl nu har kört in på ja, där vi ska bo för natten, en camping eller ställplats eller ute i natur, vad det nu kan vara. Det finns ju en hel del att hålla reda på när det gäller husbilar och husvagnar. Många vätskor. Ni pratar ofta om gråvatten till exempel och sådär. Vad är det för någonting?
Gråvatten, det är det använda vattnet. Det är diskvattnet, duschvattnet. Det som du har använt som samlas då i en speciell tank. Och det är viktigt att tömma det, bara för att om det får vara kvar för länge i bilen så börjar det lukta.
Och sen har du en annan tank för det färskvatten som du använder då till att diska och duscha och allting.
Exakt.
Och sen samlas det i den andra. Och sen har du en tank som tar hand om det som du gör på toaletten.
Den tanken finns också.
Ja.
Oftast en kassett som du tömmer och det är inte så läbbigt faktiskt. Nej. Det är helt okej. Och vi har hund, så jag är liksom van vid bajshantering.
Ja, det har väl skett utveckling på det området också, liksom hur man hanterar. Som en kassett du säger, det är ju liksom, det är väl ganska enkelt att göra sig av med, helt enkelt.
Ja, absolut. Nu låter jag som en pekpinne, mannen här, men alltså, man får ju inte tömma vart som helst.
Nej.
Gråvatten och sånt där, det finns speciella gråvattentömningar och sen latrintömningar. Det finns på många rastplatser och ställplatser, just det här med att tömma latrintanken eller kassetten som vi säger då.
Men viktigt att tänka på att inte bara
ja, du kan inte ösa ut
dumpa det var som, utan du måste göra det på ett specifikt ställe.
Ja.
Ja, och sen har vi ju det här med gasol och el som vi var inne på. Är det någonting man ska tänka på där?
Ja, gasol kan vi ju tänka att det är inte så farligt som många tror, tycker jag. Det hanterar det rätt, bara då fungerar det liksom. Men det handlar som allt annat. Man måste nästan försöka läsa på och ta det lugnt. Och i de flesta husbilar och husvagnar så finns det två stycken gasoltuber som är runt oftast 11 kilo kan vi säga. Och de kan vara gjorda av aluminium eller stål eller plast. Fördelen med plast och aluminium är att de är lättare. Fördelen med stål är att den är billigare. Sen är det olika gasolkopplingar i Sverige. Om man ska ta ut landet och vill byta gasolflaska så går inte det. Och det spelar ingen roll om det är Norge eller Tyskland eller vart det är. Alla har olika standard och det är helt uppåt väggarna och det tycker många tillverkare också. Men så är det. Så det man kan tänka på om man ska utomlands är att fyll på innan eller skaffa adapters så att man kan fylla utomlands.
Okej, man kan koppla på.
Så ja, utan att byta flaskorna så att säga.
Okej. Mm. Mm. Och sen, nu vet jag inte alls hur mycket man gör av med och det varierar ju såklart, men man kanske klarar sig på en
sommartid så klarar man sig väldigt bra på två stycken sådana här flaskor. För det är ju till kylskåp och lite till köket som man använder eller spisen. Lite värma vatten och sånt där. Så att, men det går inte mycket gasol på sommaren. Det är vintern när man värmer. Och när det gäller el så ska man ju då ha en kabel som är godkänd för utomhusbruk. De är ofta svarta, eller alltid svarta. Och har en blå CE-kontakt. Och så kan man ha då en liten adapter till det också. Så den passar till vanligt 230-uttag eller till ett Europa-uttag då, så att säga. Och de här, det är bra att ha en som är hyfsat lång. De får egentligen inte vara för långa. Eller sådana här kabelvinder ska man egentligen inte heller ha. Eftersom de kan bli överhettade. Men en lagom lång sån där kabel ska man kolla innan man åker iväg att man har med sig.
Hur långt är lagom? Hur långt är
20 snöre? Meter.
20 meter?
Ja, det brukar räcka.
Okay.
15 meter. Mm. 20 meter. andra bra saker som inte har med el att göra, det är väl en vattenslang när man ska fylla på färskvatten. Att man tänker på att det är ett livsmedel man fyller på. Även om man inte dricker vattnet så vill man att det ska vara rent. Så att, då är det bra att ha med sin egen slang och några slangkopplingar som man kan koppla in. Sådana här Gardena typ, ja, heter ju ett märke. Och använda sina egna grejer och en vattenkanna. För man vet aldrig vart den vattenslangen har varit innan som finns på plats så att säga.
De är inte alltid så fräscha.
Exakt.
Mm. Men bra tips. Ta med egna. Nu när vi är då på campingen eller ställplatsen, Anki, så finns det ju lite regler att hålla koll på. Avstånd till exempel. Hålla avstånd fick vi lära oss under corona. Men det finns ju ett speciellt avstånd som man måste hålla mellan fordonen också.
Ja, det är 4 meter ska det vara mellan campingfordon. Och det, men det gäller ju bara på campingplatser och ställplatser. Alltså anläggningar som har skapats just för att husbilar och husvagnar och tält ska vara där och campa. En vanlig parkeringsplats gäller ju inte på. Och det är dessutom en svensk regel, så är du utomlands, då gäller ju naturligtvis helt andra saker. Och det här är ju en fråga om brandsäkerhet. För kanske ett 50-tal år sedan så gjordes olika försök där de helt enkelt tuttade eld på husvagnar för att se då vilket avstånd som var säkert. Och då kom man fram till de här 4 metrarna. Så det är inte bara någonting som campingägare eller lokalt har kommit på, utan det här är en tolkning då av lagen mot skydd mot olyckor. Men det kan vara så att det är nya regler på gång faktiskt.
Okej.
Okay. Ja, för att de här experimenten gjordes ju som sagt för väldigt länge sedan. Och det har ju hänt mycket med campingfordon och vårt sätt att campa sedan dess. Men på den tiden när du åkte iväg, då var det ju som sagt en husvagn. Du hade inte så mycket saker med dig. Idag är nästan allt i husbilar och husvagnar är ju av plast, som är mycket mer brandfarligt. Och du har ju så mycket prylar. Jag menar, du har med dig grillar och elcyklar och möbler. Det är ju tjockt med saker, så det är ju mycket mer brandfarliga grejer. Så MSB har faktiskt planer på att göra nya försök. Men det är inte, de är inte riktigt där än.
Mm. Och då kanske man kan se att de här 4 meterna att det kan utökas eventuellt.
Ja, det låter ju som det på det här resonemanget.
Jag tänkte bara på i sammanhanget med brandsäkerhet att brandvarnare, det går ju inte att tjata nog om det. Det gäller även i husbilar och husvagnar. Och det finns massor som inte har det.
Just det.
Så att det är ett jättebra tips. Och det var ju någonting man inte hade förr.
Mm.
De antal åren när 4-metersregeln också. Så att det finns lite säkerhetsfunktioner som kanske ja, är lite bättre också, förutom att brandfarligt material. Men jag tycker brandvarnare, det ska vara lag på det.
Och finns det i de många husbilar, husvagnar, eller är det att man ska köpa en?
Nej, du måste nästan alltid köpa.
Ja.
Nästan alltid.
Mm. Ja, bra tips. Ja, finns det några mer regler att hålla koll på, Anki?
Du tänker på så här lite mer informella regler.
Ja, det kan vi gå in på. Det finns ju lite oskrivna regler så där, om jag som helt newbie kör in på en camping eller en ställplats och så här. Vad bör jag inte göra? Ja, vi pratar om det. Inte stå och blockera en ställplats med min kropp i alla fall. Då blir det dålig stämning. Vad finns det mer för oskrivna regler?
Ja, men till exempel då om vi kommer in på det, vi var ju inne på det här med gråvatten. Det här att lite fultömma gråvatten, en del gör ju det lite sådär, oh hoppsan, nu rinner det lite gråvatten här, och så står de bredvid och visslar och hoppas att ingen ser något. Det är ju inte okej, även om det bara är vatten. Finns det jättemånga som blir förbannade på de som gör så. Om vi då går in på en camping så finns ju den här outtalade regeln att du korsar inte någon annans tomt. Det här är ju ditt personliga space. Du vill inte att det invaderas även om du står på en campingplats. Och lite på samma linje är ju det här att när du kör in då bredvid en annan husbil så ska du inte ställa dig dörr mot dörr. För det är ju vid dörren du brukar sitta sen med dina stolar och mysa. Och då vill du inte sitta 2 meter eller 3 meter från någon annan och stirra rakt in på deras öldrickande.
Nej, det, kan, det blir kanske lite väl.
Det är
väl.
Inte jättemysigt. Ja. Eller vi svenskar tycker inte det i alla fall. Och nu vill Jimmy säga något.
Jag har en liten historia från förra helgen faktiskt. Jag var i Gustavsvik i Örebro. Och jag fick världens samvetskval. Hur ska jag göra nu? För det stod en husbil till vänster med dörren mot mig. Och en husbil till höger med dörren mot mig. Men grejen var att den till vänster, han var från England. Och den är ju alltså spegelvänd.
Ah.
Så att de har sin entrédörr mot hur de än gör när de är ute hos oss. Eller när vi åker till dem också. Så att då blir man tvungen att stå där mot dörr. Så att så blev det.
Så du fick liksom titta in mot britten där?
Ja, ja, precis. Men det gick bra. De satt och drack te där.
De drack inte öl, de drack te.
Exakt. Svensk öl duger inte.
Ja. Någonting mer som man bör tänka på? Oskrivna regler?
Ja, en oskriven regel som jag inte tänkt på innan jag kom in i husbilsvärlden, det är ju det här att helst inte gå på någon annans toalett. Jag menar, om det inte är absolut supernödkris av någon anledning, eller det kanske är ett väldigt litet barn som behöver gå på toa, så går du ju inte in och använder någons annans toalett, för det är ju ändå inte toppgrejen att ta hand om
någon annans.
Någon annans, nej, precis.
Man har ju bara 19 liter att spela med också. Så att.
Det också.
Ja. Ja, och sen är det väl också ur, just det här med corona har vi lärt oss mycket, det här med smittskydd och den grejen, att liksom hålla lite distans till det där och försöka liksom ha sin egen bubbla på vissa sätt, även om det är mycket som öppnar upp nu. Så.
Sen är det ju så att precis som motorcyklister då, så hälsar ju husbilister på varandra. Man vinkar när man möts. Det här tycker jag är jättesvårt.
Alltså på vägen?
Ja, precis. När jag var ute med plåtisen här om helgen så satt jag och vinkade som en galning. Det var ingen som vinkade tillbaka. Men jag kommer att klara det här så småningom, känner jag. Jag kommer också att behärska vinkningen.
Ja, det är något att träna på. Ja.
Den är svår, den här vinkningen. För att nu har det blivit så många husbilar ute. Så att jag märker det också. Jag vinkar och så får man liksom bita sig i tungan ibland för att de inte vinkar tillbaka.
Vad trevligt, vinkar tillbaka. Mm.
Nej, men det är väl så att på populära vägar så försvinner den här vinkningen lite grann. Men sen när man är ute i inlandet någonstans där det inte är så många husbilar, då är det många som vinkar igen.
Ja, men det finns ju alltså några saker som jag tänker att man är så väldigt generella. Och det är ju till exempel att inte ha typ fest i sitt förtält eller under sin markis, eller kanske inte sitta med senaste Tom Cruise-filmen på en duk på högsta volym när du sitter där 4 meter från någon annan. Och inte heller att typ sparka boll eller sätta igång en kubbturnering eller något i den stilen precis intill någon annans fordon. Det är inte heller så charmigt.
Jimmy, du är mycket inne på det här med fricamping. Apropå det här att sitta väldigt nära någon. I fricamping får man ju möjligheten att bara vara ensam med naturen. Vad ska man tänka på där? Det kanske inte är någonting för nybörjaren, fricamping, eller tycker du det?
Ja, det tycker jag nog att det kan vara. Alltså fricamping, det ligger så mycket i det ordet egentligen. Det kan ju vara då att man åker ut på landet till en vildmarkscamping till och med, skulle jag nästan säga. Men att man är lite mer i det vilda, för mig handlar om det. Men fricamping kan ju också vara att man campar gratis inne i en ort. Liksom.
Men gäller allemansrätten, det här att man får liksom övernatta en natt? Eller hur funkar det?
Du har ju satt in i det där.
Ja, nej, det gör det inte. För när du kör ett motordrivet fordon som du gör i en husbil eller när du kommer med husvagn, så är det terrängkörningslagen som gäller. Och du får i princip inte köra någonstans utanför väg när du kommer i ett motordrivet fordon. Så det är egentligen väldigt kinkigt det där. Och inte ens om du får markägarens tillstånd får du åka ut, köra ut till exempel på en äng och ställa dig. Utan du måste hela tiden se till att du på något sätt lite befinner dig på vägen eller på en parkeringsplats till exempel.
Och den här vägen, det kan vara en grusväg eller det kan vara en vändplats någonstans inne i skogen.
Skogsväg eller någonting sådär, bara man inte står i vägen för timmerbilar och sånt där.
Just det.
Men det är ju jättehärligt att komma ut sådär. Det är också det här med friheten att kunna åka ut och så har du med sig sin egen, eller man har alla bekvämligheter. Det är som ett hotellrum fast man är mitt i ingenstans ibland. Ja, jag gillar ju att åka ut i bushen. Jag tycker det är kul.
Ja, avslutningsvis då. Har ni några personliga smultronställen eller platser som ni kan tipsa om att åka till? Anki?
Ja, jag har ju inte varit runt jättemycket. Men jag tycker att gästhamnen i Vadstena är jättemysig. Då står du där och så har du det gamla slottet åt ena hållet och så har du Vättern åt andra hållet och gångavstånd till Vadstena som är världens mysigaste stad. Dit åker jag gärna.
Mm, bra tips, Jimmy.
Ja, jag tycker också om att åka lite grann off-season så här. Nu är det ju mitt i säsongen, då kanske man vill åka norrut, tycker jag om. Och kan gärna tipsa om Vildmarksvägen på hösten. Det tycker jag är jättetrevligt. Och det är inte så mycket mygg där uppe då heller.
Nej, okej.
Okay. Och vill man åka annars så här höst och sensommar ska jag säga, inte höst. Men så är ju Öland och Gotland väldigt fint på eftersäsong tycker jag.
Och om man nu som nybörjare som vi vänder oss mycket till i det här avsnittet. Det kanske är bättre att börja sensommaren, hösten, för då är det väl inte lika stressigt och fullbelagt på alla ställen och det kanske ger ett mer lugn att vara ute och åka då, att man får upp rutin på det.
Ja, det kan ju vara en bra inkörsport liksom till nästa års högsäsong
ja.
också. Men sen är det ju också det här med att besöka mässor och sånt där. Vi har ju mässor på hösten. Den stora mässan i Jönköping 7-11 september. Elmia, den kan jag rekommendera att åka till och få liksom en överblick på alla fordon och så. Kul campingmöjlighet också utanför där som är rätt unik. Och sen finns det en mässa som är lite tidigare än den veckan innan. Om man är mer internationell så finns världens största mässa i Tyskland, i Düsseldorf.
Och apropå om ni är ute nu och ser er omkring så finns det ju en sak att göra för husbil, husvagn. En omröstning närmare bestämt.
Precis, vi har våran tävling Årets ställplats 2022. Det här är en tävling som återkommer varje år. Och i år har vi som vanligt 5 nominerade och det är våra läsare som nominerar de här. Och man kan gå in och rösta på husbilhusvagn.se/rosta. Och de 5 nominerade i år är Bauergården i Jönköpings län, Fotö ställplats i Västra Götaland, Sagaliden ställplats i Gävleborgs län, Stocka gästhamn i Gävleborgs län och Vindhaga ställplats i Blekinge län. Mm. Så att de finns att rösta på och det här är ju också samtidigt bra tips att besöka.
Man kan vinna priser också om man röstar.
Stämmer. En elcykel första pris och sen har vi prenumerationer på våran tidning.
Ja, och det går fortfarande när det här sänds 15 juli att rösta.
Jajamän, det går att rösta fram till den 8 september.
Så gör gärna det. Och med det är det dags att avsluta det här specialavsnittet av Vi Bilägares podcast. Och jag påminner igen, om ni vill läsa mer om husbilar, husvagnar, camping och hela det här härliga livet, då kan ni gå in på husbilhusvagn.se/poddsommar. Så har vi ett bra erbjudande till er där. Tack så mycket Jimmy och Anki för att ni ville vara med idag. Det var jättekul. Och nästa avsnitt av Bilägares podcast kommer om en vecka igen. Tills dess, tack för att ni har lyssnat. Kör försiktigt och ta hand om varandra i trafiken. Hej då!
Hej då! Tack så mycket!
Du har hört Vi Bilägares podcast. Prenumerera gärna på podden så missar du inget avsnitt. Du kan också följa oss på Instagram, Facebook och YouTube där vi heter Vi Bilägare. Senaste nyheterna hittar du på vår hemsida och som premiummedlem får du digital tillgång till alla våra artiklar och testarkiv. Mer info på vibilagare.se/premium.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart. Från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.